Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Jag fick frågan om så här, vill du veta vilka som har gjort det? Vill du veta vilka som sitter häktade och hela den biten? Men jag har aktivt hela tiden sagt nej till det. Jag valde att inte vilja veta vilka det är. Och jag, som sagt, fick den här historien upprättad för mig och jag var så här, okej. Okay. Det här kan det absolut ha gått till. Liksom.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Jag vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Dagens gäst är en man som gjort sig väldigt känd som UFC-kommentator och han, enligt mig då, är en expert faktiskt. Och det ska jag säga, han kommer bli glad nu. Enligt mig är han expert inom just kampsport, inom just MMA, har en väldigt pedagogisk förmåga att få till och förklara exakt vad det är man ser i skärmen. Jag vill välkomna. Jag ska också fråga dig om du är före detta komiker eller om du är komiker fortfarande, Paul Devaje.
Tack så mycket. Tack. Fint. Expert till och med fick jag.
Expert. Ja, jag tänkte jag skulle kasta på er den så att vi liksom ligger i bra dagar denna morgon.
Det är en bra start. Jag kände att jag växte typ 5 meter över där.
Men visst kan man väl ändå kalla kommentatorer, speciellt när det gäller sport, att de är någon form av experter?
Ja, jag tror så här, egentligen tror jag att det som många missar i, om vi säger då, kommentering, det är ju det att jag har ju en kommentators roll. Jag kliver inte in som expert.
Nej.
Mina sidekicks, Mange, Valdo, Lina, de är ju experterna. Mm. De är där för att komma med expertisen. Sen kan jag ge färg, lite krydda.
Mm.
Men jag är väldigt försiktig för att gå in och förklara varför någonting sker som det sker. Men sen när jag då har min, jag förstår också att det är MMA-podden du syftar på mycket, där gillar jag ju att gå in och analysera och ge mitt perspektiv på vad jag tror kommer hända eller vad som har hänt och varför.
Fast jag tänker så här, om du inte hade haft podden, om du bara var en enkel kommentator, kan inte det då bli mer en förklaring till det du säger? Att då skulle jag kanske köpa det du sa, att du är en kommentator och inte en expert. Men i och med att du har liksom den här podden där du träffar en, det blir ju lite grann att du får lite mer kött på benen.
Nej, men exakt. Och sen är det ju också, jag menar, sitter man bredvid liksom de kompetenta som jag har suttit bredvid experterna under alla åren som jag har gjort det här, det är svårt att det inte skulle färga av sig, att jag inte lär mig något på vägen. Då hade jag ju varit extremt inkompetent om inte jag kan ta till mig den kunskapen som de levererar hela tiden under alla sändningar. Det enda jag vill göra är att just när jag är kommentator så vill jag verkligen särskilja så att folk förstår, jag är inte expert. Nej. Och det är inte den titeln man ska lägga mig där. Men sen om man lägger in allt annat jag gör med MMA-podden och allting, då har jag inget problem att man kan kalla mig för MMA-expert. Så okay. Absolut.
Okej, men du tar bort den.
Men, nej, du får kvar den. Men du hade en till fråga där, om jag fortfarande var komiker.
Ja, men precis.
Den hade du med. Och jag tror att de ränderna går nog aldrig att tvätta ur än. Jag tror att ibland även i sändningar så blir det väl att man glider in lite i den rollen och sitter och skämtar. Och det finns absolut kvar. Det gör det. Och jag kan ärligt säga också att ibland så får jag den här känslan. Fan, jag kanske borde börja köra stand-up igen.
Ja, men för du är en rolig kille.
Ja, tack.
Både visuellt då. Inte så som när man ser det. Men jag tänker visuellt, när man tittar på din Instagram så kan du få till några jävla roliga grejer.
Jo, jag brukar få mycket reaktioner när jag väl tar fram dem där, den sidan. Så vet jag att många reagerar.
Men om vi väljer ett av dem och börja med den ena och sen kanske vi kommer tillbaka till den andra. Vi börjar just på det här med kampsporten, så vi låter den vila. Komedi.
Yes.
Alltså att vara komiker. Komiker, är det någonting man är eller är det någonting man blir?
Alltså man kan väl egentligen bli allting, men jag tror väl på något sätt ändå att så här, alla kan bli komiker, men en riktig komiker är det nog lite ändå så här född till. Jag tror det är som fotboll. Alltså, vissa har det och de blir proffs. Sen finns det de som lär sig att sparka boll och kan sätta tekniker. Men jag tror ändå att verkligen ha en så här råskillad talang, att vara en otrolig komiker, det tror jag är någonting som kommer inifrån. Att det är någonting man har redan från början.
Okej, och din komiska ådra, hur liksom...
Det är så sjukt. Alltså, jag har alltid varit typ teaterapa. Jag har alltid varit sprallig. Jag höll på med teatern sedan jag var 7 år. Men då var väl mitt fokus lite, ja, men du vet, jag ville bli en seriös skådespelare. Så jag tror att jag stoppade lite den här komiken i mig själv tills jag pluggade teater när jag var 24. Och då säger min lärare vid instans, han bara, skriv. Du måste prova att skriva, Paul. För jag hade improviserat en text som han trodde var en riktig text. Han bara, du måste skriva. Och då började jag skriva och det blev humoristiskt. Och sen var det som att jag öppnade den kranen på något sätt.
Okay,
och det fanns inget stopp när jag väl började släppa fram det på riktigt. Och då började jag skriva sketcher och sen övergick jag då till stand-up.
Okay.
Men det började med sketcher.
Och stand-upen då? Hur länge har du på med det?
Jag tror det var typ nästan 5 år. Jag tror det var 4,5, nästan 5 år som jag höll på. Sen valde jag att kliva åt sidan.
Och när du valde att kliva åt sidan, då var du ändå välkänd. Man visste vem
du
var.
Ja, alltså... Alltså, i den lilla kretsen så absolut, det var jag. Det måste jag ändå säga. Sen hade jag gjorde även YouTube, så att jag hade ju lite YouTube-grejer som rullade på den tiden också, så jag var igenkänd från den kanalen med. Och jag tror att det hjälpte mig också i min egen så här stand-up-karriär lite, för folk kände igen mig från de grejerna jag hade gjort på YouTube. Men jag var ju inte på någon liksom stor nivå. Jag hade satt upp min egen föreställning, jag hade sålt ut en teater. Men jag kände någonstans själv att jag stod lite och stampade på vissa klubbar och fick väl inte riktigt ta det här nästa klivet. Idag ser scenen ut på ett helt annat sätt. Det är jättemånga som turnerar. Folk har knappt hunnit bli komiker som de har satt upp en turné över Sverige. Så det har förändrats. Men jag tror att just det där och då jag var, då var det mycket giga gratis klubbar. Och för mig blev det ganska enkelt. För jag har en väldigt lång historia kort. Jag deklarerade för alla all energi var stand-up. Jag sa bara ja till allt som var MMA. Tack, jag kan haka på. Tack, jag kan haka på. Med hela tiden fokus stand-up. Humor.
Okej, okay. Liksom. Så att du var redan inne i MMA.
Ja.
Så de gick parallellt med varandra.
Exakt. Men jag brydde mig inte om den biten så, utan jag fick bara göra grejer. Och jag gjorde det ju. Jag tyckte
hur
ramlade du
på den då?
Det var för att när vi gjorde Lättvikt, som då var sketchen Mytomanen som vi gjorde på YouTube, och det här, då får vi backa, så det här var ju början av YouTube. Så min polare säger till mig, han bara, Paul, det finns en ny sajt där vi kan ladda upp våra två sketcher liksom. Jag bara, vad är det för sajt? Han bara, YouTube. Jag bara, okay, vad fan är det för någonting? Han bara, nej, men det är en ny grej så här, folk laddar upp.
2012 eller?
Ja, men typ alltså. Det är längre bak alltså. Det är längre bak. Jag tror vi pratade 2007.
Ja, shit.
2007, för jag började med stand-up 2009 och då hade vi börjat etablera oss på YouTube. Och då kan jag säga att vi var så här,
1000 klick på mytomanen. Det är 1000 pers som har kollat på vår sketch.
Men 1000 pers är mycket.
Då var det ju sjukt mycket. Mm. För att det var så litet. Och det började bli lite liksom surr om lättvikt och att vi producerade sketcher. För det var typ ingen som gjorde det på YouTube. Mm. Sen blickar man många år fram så är det en helt annan arena. Och jag tror att hade vi alla vetat det då hade vi haft is i magen och bara kört.
Precis.
Men det som hände var då att vi tog in en producent. Den producenten gick senare och då skapade Kimura.se.
Mm.
Och då hoppade han av det som var lättvikt för att han ville lägga all fokus på MMA. Och vi var MMA-nördar. Mm. Han som jag startade lättvikt med älskade MMA också. Så vi kollade ju Pride, vi kollade på UFC ihop. Och mellan våra liksom, humorinspelningar så satt ju vi och snackade så här. Oh, shit, vad tror du nu om nästa UFC? Och då var det ju oftast en månad mellan galerna.
Så ni hade jättemycket...
Ja, så här, sjukt mycket att prata om. Ja. Så MMA blev min frizon från humor. Att jag kunde nörda ner mig i det. Och jag är väldigt noggrann med att om jag är dedikerad åt något så vill jag ha någonting där jag kan så här, bryta av från det. Och jag har haft många sådana olika i livet som har uppkommit. Då. Men han gick i alla fall och startade Kimura.se. Och då frågade han bara mig. Han bara, Paul, vill du följa med och göra intervjuer på Superior Challenge? Så jag sa, absolut, jag hakar på. Han bara, fan, det var ju skitbra, följ med oss igen.
Mm.
Och sen, det ena ledde bara till det andra. Till slut, vill du kommentera en gala? Vill du bli ring announcer? Ja, absolut, vi kör bara. Så körde vi. Men det som hände var då att jag skulle deklarera ett år. Och all fokus låg på stand-up. Och jag hade tjänat 60 000 kronor på MMA. Jag jobbade parallellt också som PT. Jag hade tjänat 2 lax på stand-up.
Där såg du grejen.
Ja, och då var jag så här, bara vänta. Så här, all fokus, 2000. Typ, tacka bara ja, 60 000. Jag bara, fan, jag kanske behöver tänka om här. Och då blev jag väl lite så här, vad händer egentligen om jag börjar lägga mer energi på MMA? Att jag verkligen börjar fokusera på att kanske få grejer. Och det öppnade upp många dörrar och sen några år senare satt jag på Viaplay och kommenterade UFC. Men det är en sån slumpmässig pryl så att när jag får frågan så här, hur blir man MMA-kommentator och säger det. Satsa på stand-up, ha en polare som startar en MMA-blogg. That's it. Det är det enda.
Och så kommer du gå till helvete. Nej, men för det där gällde ju bara dig. Kampsport för dig då?
Ja.
Taekwondo kille från början?
Ja.
Eller finns det något mer?
Jag höll på med Aikido, väldigt kort.
Jag vet att jag har pratat om det här förut när jag var hos dig.
Ja, men det stämmer. Det gjorde vi nog när du gästade upp.
Kampsporten, ja. För mig. Ja. Men, ja.
Nej, men Aikido höll jag på med. Det var egentligen min polare som... Jag höll på med simning och tyckte det var ruskigt kul. Men min bästa polare, han bara, Paul, vi måste gå på Aikido.
Mm.
Och jag ville ju såklart hänga med min bästa polare. Så att jag lämnade simningen, stack till Aikido. Men... gillade inte det speciellt mycket för att jag tyckte att jag förstod inte grejen när jag tog min lärare i handen så flög han. Och så skulle vi öva hur man skulle falla. Det var det vi övade fall hela tiden. Och jag tror jag gick på det där en termin. Sen kände jag bara att det här är inte kul. Jag vill ju hålla på med kampsport. Alltså på riktigt. Jag vill ju lära mig att sparka och slåss.
Mm.
Så jag skippade det där ganska snabbt. Mm. Men sen några år senare så blev det taekwondo. Jag höll på med det 1 år.
Mm.
Men sen var det så här klassiker. Jag blev 16 bast och man ville sticka ut och göra andra grejer istället. Och
träningen liksom.
Ja.
Mm. Vad kännetecknar en bra kommentator? Måste man ha tränat kampsport innan?
Nej, jag tror att det är nog så här det största missförståndet skulle jag nog säga. Om du ska vara en bra expert, ja. Då måste du det. Men en bra kommentator är där egentligen för att leda. En kommentator är där för att styra sändningen. Ta fram viktiga punkter. Mitt jobb är att få experten att skina. Mitt jobb är att kanske fråga experten om någonting så att han börjar förklara någonting.
Mm.
En renodlad kommentator är egentligen där för att liksom hålla i trådarna och lyfta upp och höja stämningen under showen. Mm. Och det är väl ändå det som jag såg som min styrka är väl kanske att jag har rösten. Kan tempoväxla och få upp den här känslan och nu kanske dra ner den när det händer någonting annat. Mm. Men att man liksom leker i själva, det blir lite som en så här teater på något sätt. Men det gäller verkligen att kunna jobba med rösten och styra.
Mm.
Få fram viktiga grejer, ibland kanske dra tillbaka experten också om de hamnar kanske på fel linje. Att få tillbaka dem till det som är rätt. Då. Så jag skulle nog säga det och jag tror att Och det är därför jag också tycker att det är viktigt att separera. När det kommer till just att kommentera en gala, då är det väldigt viktigt för tittarna att förstå också att så här, Paul är där för att vara kommentator, han är inte där för att vara expert. Jag har fått höra av vissa, så, hur fan kan han ens sitta där? Liksom, snubben tränar ju inte ens med mal. Liksom. Jag är inte där för att ge dig expertis. Jag är här för att leda programmet framåt. Det är det.
Du driver ju alltså största bästa kampsportspodden.
Ja, tack.
Kan
så
man
mycket.
Säga det? Får man säga det?
Ja, absolut. Om du vill. För mig, låter bra.
Nej, men vi har ju inte så många
kampsportspoddar.
Så det varierar som... Sen så kan man ju liksom diskutera vad som är bästa och lite sådär. Men jag kan känna att just dina intervjuer är ju mer... De känns ju, till skillnad från de andra, så känns ju dina mer personliga. Men ändå så får man i det här personliga... Så får man i själva karriären och framgångar och lite sådär. Så att den blir lite mer adekvat, om man säger så. Ja. Den blir mer på riktigt. Eller inte på riktigt alltså, utan mer...
Man lär känna människan.
Man lär känna människan, men ändå så får man en helhet. Mm. Så. Tack. Hur känner du att det går att variera? Alltså att kunna kombinera både att vara, nu är ju inte du kvar som kommentator,
nej.
Men hur kände du att det gick att kombinera dessa två?
Tänker du just då intervjuer eller poddarna?
Själva poddarna.
Alltså det var inget problem, det var ju jätteenkelt, alltså just för att jag jobbade ju med det, så det var ju superlätt. Jag hade ju redan sett galerna genom att jag kommenterade dem, så det var ju väldigt lätt att gå in och prata om dem. Alltså jag tycker MMA är otroligt roligt att prata om. Jag i grunden, jag gick ut med streck i idrott, jag hatade sport, jag fattade inte fotboll när min farsa och min brorsa ville kolla på det, jag tyckte det var supertråkigt, hockey var så huvudvärk. Jag gillade ingenting, boxning har jag egentligen inte heller tyckt varit speciellt kul, det har varit för sekt. Men sen kom MMA och det var så här: wow.
Men fick MMA dig att tycka om annan kampsport? Alltså,
det har nog fått mig att öppna upp ögonen för mer, ja.
Boxningen,
absolut,
till exempel.
Yes. Och nu är jag ju äldre idag också, så att jag ser ju med andra ögon och kan verkligen uppskatta bra matcher. Men jag tror däremot att det finns fler tråkiga boxningsmatcher och det finns mer roliga MMA-matcher. Alltså en MMA-match, det finns dåliga MMA-matcher som är tvärtråkiga. Men jag tror ändå en medioker MMA-match är bättre än en medioker boxningsmatch, skulle jag nog säga.
Det där håller jag med om.
Mm.
Och det håller jag absolut med om. Är det lättare att kunna köra intervjuer när du har poddar som underlag?
Ja, det skulle jag säga. Absolut. Alltså nu har ju, om vi drar ihop både Öppet sinne och MMA-podden, så tror jag nog att jag ligger över 300 samtal däromkring, skulle jag nog säga. Och sen har det varit viktigt för mig, alltså att när jag intervjuar en fighter, alltså i längre format och inte så här 5 minuter innan match, utan jag vill alltid få fram personen bakom fighten. För mig är det väldigt viktigt att personen får komma fram, för att jag tror många gånger så är det för mycket fokus bara på så här fighten.
Teknikerna och liksom,
vad äter du? Hur ser träningen ut? Och det är inga dåliga frågor. Jag kan själv ställa de frågorna, men jag tycker också att det är viktigt att man får lära känna människan. Att så här, vem är det egentligen som är där bakom? Jag tror det skulle bli generalfel om jag typ, nu har du varit med i min podd, men om vi säger att jag hade bjudit in dig och alla mina frågor handlade egentligen bara så här, bara om dialogiskt. Bara om dig i den här rollen och aldrig gå utanför det. Jag tycker att det är väldigt viktigt när man har en konversation med en person att kunna ta det dit. Sen om någon är här för så här, bara sin expertis, hej jag forskar på det här, då kommer inte jag börja fråga mig hur var din uppväxt eller...
Nej, men precis.
Alltså så. Men när det är just en fighter eller en offentlig person på något sätt, då gillar jag ändå att kunna få reda på helheten. För att jag tror att det andra vet man redan. Så jag vill försöka ta fram det här andra.
Svenska fighting-scenen då? Alltså vi har ju ändå en fighter-kultur.
Ja.
Ganska, många tänker så här, men Sverige, det var förbjudet med boxning och proffsboxningen och sådär. Men ändå så har vi ju ändå en lång historia.
Ja.
För att vara ett så litet land så har vi varit med i olika competitions.
Verkligen.
Och sådär. Hur tycker du att den ser ut idag?
Oj, alltså,
vad säger du om den?
Jag kanske är lite förblindad av MMA, men alltså, den blomstrar ju. Alltså, det är ju...
Ja, galet. Det är, galet. Alltså, det är ju så många unga förmågor. Det är så många på amatörscenen just nu. Det är killar, det är tjejer och det bara växer och växer och växer. Alltså jag tror att vi kommer nästan få ett problem istället om 10 år. Att om det inte finns fler organisationer eller organisationerna kör mer frekvent, då kommer det istället vara svenska fighters som inte har matcher och går för att de kommer ha svårt att boka dem.
Mm.
Och det är ett lyxproblem.
Ja.
Så att det är ett extremt lyxproblem. Men jag tycker det är häftigt med vårt lilla land ändå. Jag menar, tittar man bara... Om vi backar, vad blir det, 10-15 år liksom med Bjälkeden, Eklund, Alex, alla som kom in, alla som har varit där och ändå fightats. För det var det lilla, lilla landet som vi är, så vi har haft otroligt många fighters. Sen har vi alltså Ingmar, vi har Paolo, alltså
ja,
vi har ju
precis.
Ett gäng alltså som har levererat på fighting-scenerna. Bröderna Lidberg på brottningen, så att vi är ju en mini-fighting-nation med många, många.
Och det känns lite grann med Sverige att inte bara i fighting, i det mesta så är vi en liten nation som sticker ut.
Ja, absolut. Absolut.
Och så att det är verkligen UFC, starkaste minnet. Ditt allra...
Ja, den där är, den är svår. Det finns
är egentligen... det en John Jones moment?
Alltså det är den jag sitter och tänker på, den galan främst. Jag och Valdo fick åka till Anaheim, vi var där i typ 5 dagar tror jag, skulle kommentera den galan då DC och John Jones möttes för andra gången då.
Mm.
Och det var hela den grejen var speciell. Mm. Alltså det var väldigt speciell. Bara att sitta där och helt plötsligt så är, vad heter han, Arya Kocken är där, The Rock är där, Miles Teller är där. Det var så kändisstatus på en nivå som inte när man är på en gala här.
Mm.
Och sen just hur galerna gick, alltså att sitta precis i princip precis där DC blev nersparkad av John Jones, det är ju svårt att inte ha det som ett stort minne.
Mm.
Luke Thomas, en reporter från USA, han och jag hade snackat en del under den vi hade snackat en del under den veckan och han visste ju att jag skulle kommentera och vi träffas efter galan och så frågade han mig, han bara, dude, how fucking insane was it to be that close? Och det var bra formulerat, för det var ju det.
Mm.
Det var helt galet. Nej, men hela den veckan var otrolig, så jag måste nog ändå säga att de dagarna är det starkaste minnet. Och det roligaste är precis innan vi ska gå på sändning, så jag springer på toaletten.
Mm.
Så jag kissar, fixar morgonen, går ut. Och så när jag öppnar dörren så är det The Rock som står där och ska in i toaletten backstage. Jag bara, oh shit, Dwayne! Så han bara, how you doing man? Han bara, I'm good. Jag bara, alltså kan vi ta en bild? Han bara, jag måste bara på toaletten, men så fort jag är klar.
Ja.
Och jag bara, fuck, sändningen börjar, jag måste sticka. Så jag stack, jag kunde inte vänta. Men jag fick ändå en bild med honom sen ändå. Efter att galan var klar så stod alla på led. Alla fighters var backstage och stod på led. Och då snikade jag mig in och så fick jag den där.
Men visst är det lite grann så. Jag var ju också på en gala nu, fet. Och jag såg Charles de Bronx och sen också Islam. Och man har ju lite den här att man har varit så nära dem i media och sett dem på så här, med olika YouTube-kanaler och deras intervjuer och man har sett deras fighter och så där. Så när man träffar dem så tror man nästan att man känner dem. Så det blir lite så där. Och jag kommer i Islam, han bara tittar på mig. Han tänkte, vad är det för Asperger som bara står och stirrar på mig så där. Men det som jag tänker är så här, kände du att du verkligen var i din miljö, i din rätta miljö?
När jag var där?
Ja.
Ja, absolut. Alltså jag känner mig ju hemma och det gjorde jag. Definitivt. Alltså jag kan ju sakna det.
Mm.
Jag ska inte förneka det. Det är ett fantastiskt jobb. Men nätterna tar ju koll på en. Alltså det är det också. Man blir knäckt av att jobba nätter på det där sättet. Alltså så här fysiskt. Det är man är ju toksliten.
Ja, jag tänkte fråga, alltså hur gör du med upplägget inför en... Lägger du dig 8 på kvällen eller liksom dygnar du?
Jag är vaken. Ja, alltså grejen var att när jag jobbade med det så såg jag till att...
Vi säger det till tittarna att liksom en gala, de som inte liksom kan när galorna går, de går ju ofta 4 på...
4 morgonen.
På grund av tidsskillnaden.
Precis.
Förlåt.
Det jag gjorde var att jag försökte hålla en dygnsrytm som var oftast att jag gick och la mig runt 1-2 på natten jämnt. Och gick väl upp vid 10.
Mm.
Så att jag försköt min dag för att det skulle bli enklare. Så när helgen väl kom så... Jag har aldrig haft något problem riktigt att vara vaken liksom länge. Mange, för honom är det skitjobbigt.
Ja.
Han blir supertrött. Men för mig har det varit ganska lugnt. Så Mange var väl den som oftast sov innan. Jag gjorde inte det. Utan jag var bara vaken rätt upp och ner och körde.
Men smällen för mig blir ju sen. Alltså, man sover lite första natten däremellan, man sover dåligt. Och sen på tisdagen kommer typ en rätt så rejäl krasch och då är man oftast helt förstörd. Så att det är nästan, det blir så här, 3 dagar av veckan är bara drabbade. Mm. Nu när jag inte har kommenterat någonting, jag somnar typ vid 11:30, 12, ja. Jag är uppe vid 8 på morgonen, det har aldrig hänt. Alltså, så jag känner inte igen mig själv.
Men var det en förlust då?
Vad sa du?
Att sluta kommentera.
Vad sa du för något?
Blev det en förlust för dig?
Att sluta kommentera?
Ja. Blev det en sorg eller?
Sorg vet jag inte om det blev. Som, alltså allt... Jag tror att allting har sin tid. Jag tror att många blev väl chockade över att jag valde att lämna.
Jag med.
Men ja, men jag ville fokusera på annat. Jag kände att det var mer som liksom drog i mig och det blev segt med nätterna. Det började verkligen ta ut sin rätt och jag ville kunna lägga mer energi på att fokusera på det, på de andra sakerna. Mm. Jag skulle fortfarande jättegärna kommentera med mig. Jag hade aldrig lämnat det om det hade varit liksom en John Anik-situation till exempel. Mm. Att du åker på galorna, du är där och liksom du lever i det på ett annat sätt. Men det här med de här otroligt sena nätterna för mig, jag såg inte riktigt värdet i det till slut.
Hur länge höll du på?
Från 2016 fram till 5 år. Mm. Är det. Men sen hade jag ju kommenterat på TV10 också och via Play tidigare. Mm. I form av då Cage Warriors och sånt. Mm. Det var ju bara att de hade ett uppehåll 2015. Så det var 2015 gjorde jag ingenting. Mm. Som var MMA-relaterat då.
Okej. Okay. Och sen så har ju du öppet sinne. Mm. Som är en mer djupdykning i det personliga planet. Ja. Och nu har ju du gjort ännu en ny podd som kanske yes. bara... Är någon vecka gammal?
Ja, den fyller 15 avsnitt idag.
Den fyller 15 avsnitt, ja. Dagens citat.
Dagens citat. Dagens citat, och det är ett citat varje vardag. Och det är mycket filosofi, stoiker.
Så det finns ett djup i dig?
Ja,
otroligt djup. Mm. Som komiker, bör man ha den här intellektuella auran? För jag vet ju själv... Jag vill gärna säga, eftersom jag är så smart så måste jag vara jävligt rolig. Men så är ju inte fallet. men jag vill prata med alla andra komiker, ja. Speciellt ståuppkomiker, där man måste ha en retorik som är väldigt intellektuellt lagd. Och du har ju ett djup där vi pratade liksom lite innan, det är filosofi i grunden.
Precis.
Och jag vet ju också sen förut, jag har ju varit med på Öppet sinne i ditt avsnitt där vi pratade ganska djupt. Och jag kände att du har ju liksom en djup, men en tänkande sfär inom dig.
Ja, men tack. Det är en sak att tro att man är djup och också uppfattas som det. Så
men det är två helt olika saker.
Ja, men det är det jag menar. Tack för att du ser det. Alltså, lite också egentligen anledningen till varför jag slutade med stand-up är för att jag hade så otroligt djupa tankar. Men jag kunde inte förmedla dem komiskt. Mm. Så att jag kände att så här... Jag får skratt, jag får folk att garva, men det är så jävla skåpmatskomik just nu som jag levererar. Återigen, jag får folk att garva och det är roligt, men jag kände att jag vill säga något. Jag vill också få folk att garva, men jag vill vara som George Carlin. Det är så här, skratt och sen, fan, att man bara sitter och bara analyserar de här sakerna som han säger. Mm. Men jag var inte där, rent liksom, kunskapsmässigt. Jag var inte där, jag kunde inte... Jag hade inte jag kunde inte jobba med det redskapet då. Mm. Så det var också en anledning till att jag kände att jag får inte fram det jag vill. Och jag tror att hade jag bara varit mer uthållig så hade jag landat där. Och jag tror därför också att skulle jag börja med stand-up idag så skulle det vara en annan typ av humor.
Skulle den vara bättre eller sämre?
Bättre skulle jag nog säga.
Mer slagfärdig?
Ja, jag tror som du vet när fighters kliver åt sidan och sen säger de I'm a better martial artist today. För att man har börjat analysera, man har börjat titta. Och samma sak när jag börjar analysera komiker och se. Så jag ser det på ett annat sätt idag. Mm. Jag ser humor på ett annat sätt. Jag kan bryta ner det på ett annat sätt än vad jag kunde då. Men nu har jag inte jobbat med verket på så många år. Så det är inte som att så här, I'm back och så ska jag gå upp och bara liksom...
Smack.
Allting går skitbra. Men jag ser ju också på alla som fortsatte. Liksom, när jag la av att var de har hamnat, var de är och hur mycket bättre de är. Men jag hade en extremt naiv tro på så här, hur fort det skulle gå. Jag hade en extremt naiv tro om hur bra jag var också. Och jag tror att många är nog där innan man har fyllt 30, så tror jag att man har den här... Man kan tro jättemycket om sig själv.
En villfarelse som inte stämmer med verkligheten.
Och man kan vara bra, det betyder inte att man är dålig, men man tror nog att man är extremt mycket bättre än vad man är. Och jag var där liksom. Mm. Och jag har bara fått inse det idag att så här, ah, Paul, du var inte så jävla grym som du trodde.
Men på tal om djuphet och sådär, och jag tänker på öppet sinne, där det har varit många gäster som har varit med om jobbiga saker, och det har varit olika teman. Mm. Allt från sockerberoende till förluster och så här. Och jag känner ju själv att när du möter dina gäster så har ju du en bro där du förmedlar att ja, men jag har samma känsloband, jag har samma historia, jag känner igen där. Mm. Och då tänker jag framförallt på din egen förlust, en av de största förlusterna i livet, din bror.
Yep.
Din bror Joel, som sköts till döds på en gångväg i Farsta.
Ja.
Där i januari 2016. Mm. Berätta.
Oj, vad vill du att jag ska berätta?
Nej, men alltså, om, liksom, vad hände och liksom lite så?
Alltså, jag vet inte exakt vad som hände, varför det här scenariot uppstod. Jag har hört en historia om hur det kan ha varit. Men med tanke på att jag vet inte om det stämmer eller inte, så vill jag inte heller delge den. För att jag vet inte om det är sant. Alltså det är en teori jag har hört. Mm. Och jag valde egentligen ganska snabbt när det här hände att jag fick frågan om så här, vill du veta vilka som har gjort det? Vill du veta vilka som sitter häktade och hela den biten? Men jag har aktivt hela tiden sagt nej till det. Jag valde att inte vilja veta vilka det är, och jag som sagt fick den här historien upprättad för mig, och jag var så här: okej, okay, det här kan, så här kan det absolut ha gått till liksom. Det är ju högst tragiskt, är det ju självklart, men det som hände är ju i alla fall att han blev skjuten, jag tror 3 gånger, och det klassades som en avrättning. Och det tog väl egentligen någon dag innan jag förstod att det var min brorsa. Så jag förstod inte, jag visste inte att det var han från början. Så jag läser det här i... Alltså det lustiga är egentligen att jag sitter hemma, jag tror jag för mig att det var en fredag. Jag sitter och käkar godis, kollar på film, och på den tiden så hade jag på pushnotiser från Aftonbladet av någon anledning.
Du har inte längre.
Nej, jag tog bort dem ganska snabbt efter det där. Och då tar jag upp telefoner och ser bara så här, dödsskjuten, någon hade blivit skjuten i Farsta. Mm. Och så tänkte jag, fan vad det ska skjuta så mycket. Tänkte jag. Men jag hade ingen aning om att det var han. Mm. Det visste jag inte.
Hade ni en bra kontakt, kontinuerlig kontakt, eller?
För att ge lite mer kontext till den här historien. Mm. Alltså, jag och min lillebror, vi har inte samma mamma. Så att vi växte inte upp ihop. Sen är det 10 år mellan honom och mig. Så att jag är väldigt mycket äldre än honom. Och det som var egentligen var väl att min pappa träffade en kvinna, och det var precis när min pappa skulle flytta till Spanien. Mm. Så att jag tror att Joel föddes samma, liksom den, han är född i januari, han dog alltså typ några dagar innan han skulle fylla 30, om jag inte minns fel. Och den sommaren flyttade de till Spanien och bodde där, men sen splittade de separerade, och Joels mamma då flyttade tillbaka till Sverige och var här. Så vi har ju haft kontakt. Det har vi alltid haft. Han har varit mycket hos mig. Han har kommit över till mig. Vi har spenderat hela somrar i Spanien ihop. Liksom. Och då blir man ju på något sätt en så här förebild också. Mm. För att jag var mycket äldre och vi levde inte ihop. Så vi har haft bra kontakt under omständigheterna, ska jag säga. Ja. Och jag tror kanske att vissa inte förstår heller egentligen att vi har haft kontakt. Så som vi har haft kontakt. Mm. Men sen levde inte min lillebrorsa liksom ett hederligt liv, eller vad man ska kalla det, ett laglydigt liv liksom, utan han valde att vara i den här världen och var där i liksom, från tidigt från
det var tidigt
i livet, ja. Så var han där, så det har varit mycket åka in och ut också ur fängelse för honom, och då har jag ju såklart alltid åkt och hälsat på honom någon gång, men jag ska inte säga att jag var där hela tiden. Dels är det svårt också när folk är placerade långt bort i landet att åka dit. Men vi har haft kontakt. Varje gång han kom ut har vi alltid träffats. Jag träffade väl honom kanske... Shit, nu blir jag sentimental. Men jag tror jag träffade honom kanske typ... Det kan ha varit 2-3 veckor innan han gick bort. Och av alla ställen så käkade vi faktiskt lunch i Farsta. Och sen åker vi iväg till Ersta. Vi hänger där. Vi snackar mycket. Och det är det som jag kan tänka på. Den här klassiska grejen, jag tror alla landar där på något sätt. Men det är det här att hade jag bara vetat att det var så sista gången jag skulle krama min lillebror så hade jag kramat längre. Liksom. Mm. Och det är...
Hur var han?
Vad sa du?
Hur var han som person?
Det är så sjukt för att nu när jag tänker tillbaka på honom så jag minns så mycket av honom som ung. Liksom. Mm. Det är där jag... Det är väl det. Jag minns så mycket våra... Allt vi gjorde när vi var små. Eller han var ju mindre så jag var fortfarande lite äldre, men jag minns ju våra somrar liksom i Spanien och allt sånt. Vi hade jävligt kul ihop. Vi hade väldigt roligt ihop.
Mm.
Han var jävligt busig och sjukt orädd alltså. Jag har varit ganska rädd som barn i jämförelse med honom. Inte att jag tror inte var skraj, men jag var nära. Jag ville lära mig ett trick att hoppa upp på en skateboard när jag var liten. Det tog skitlång tid innan jag vågade hoppa. Mm. Men Joel var den här som åkte inlines på, vad heter det, räckorna.
Liksom.
Ja, jag tror han var väl knappt 10 år, liksom hoppar upp och åker. Jag bara, du är helt galen. Alltså, man har alltid haft det där i sig på något sätt.
Mm.
Han har varit väldigt så här, hur ska man säga, jagade väl vissa coola kickar redan tidigt som barn i form av vissa extremsporter. Typ som inlines, åka, hoppa, göra galna tricks. Mm. Liksom. Och var aldrig rädd för att ramla. Aldrig.
Hur känner du att du har bearbetat den här förlusten och framförallt hur har din familj så här?
Det där är en Pandoras box alltså, kan jag säga. Och jag kommer gå in på det. För jag har tänkt väldigt mycket på det här och att det kommer komma en dag där jag kommer att berätta också.
Du har inte öppnat den?
Vi har inte samma mamma.
Nej, det är ju två familjer.
Ja, det är två familjer. Min pappa bor i Spanien och han har bott där. Liksom i över 30 år. Det har varit skitjobbigt. Alltså jag har varit ju helt förstörd när jag fick veta att min lillebror har gått bort. Helt förstörd. Men jag kunde nog ändå ganska rationellt befinna mig i vad som har hänt. Liksom. För att jag har tänkt så mycket. Så det året tror jag, innan han gick bort, tänkte jag väldigt mycket där han var. Jag märkte hur det började eskalera med skjutningar.
Ja.
Och jag började tänka att fan, alltså, det kan mycket väl sluta på ett sätt att så här, att han är en sån, att han kommer bli skjuten. Det har liksom legat i bakhuvudet på något sätt. Och alla hanterar vi sorg på olika sätt. Hans sida valde att hantera på ett sätt som jag inte förstår kanske.
Och mötet med din pappa i allt det här?
Det tog ju tid innan vi möttes och kunde prata om det här, för han bor i Spanien.
Ja.
Så att jag har inte sett honom på länge.
Mm.
Och man kan ju tro att vi borde ha mötts tidigare för att vi borde alla ha gått på en begravning.
Inte så.
Men vi var inte bjudna. Så den hölls i hemlighet inför 5 personer.
Av hans
mamma. Mm. Så det blev väldigt konstigt liksom. Det blev på något sätt små konflikter som jag försökte bara att så här, jag klev aldrig in i dem. Jag klev aldrig in i någon form av konflikt alls. Jag tyckte att det var ovärdigt liksom. För min lillebrorsa har dött. Så det finns ingen konflikt att ha. Det är nu vi ska ses, det är nu vi ska enas, det är nu vi ska vara med varandra. Det är nu vi ska finnas där för varandra. Och jag har aldrig fattat att det har varit någonting konstigt mellan oss. Så jag tror egentligen inte att det har varit det, men jag tror att det blev det när han gick bort.
Mm.
Så blev det nog en massa påhittade tankar och idéer. Jag fick veta typ en vecka efter att han hade blivit begravd, att han hade blivit begravd. För att jag kontaktade en vän till familjen som då säger som det är. Så här, de har begravt honom. Ja, då fick jag lite bilder från begravningen. Så jag fick aldrig begrava min lillebror. Och det
blir ju en förlust i förlusten.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Jag förstår ju inte det här beteendet alls. Att man gör så. Jag kan så här, jag kan inte förstå det, men jag kan på något sätt förstå det ändå.
Mm.
Men jag tycker inte att det är rätt.
Nej.
Alls. Och det har ju varit, det tog så mycket fokus ifrån liksom sorgen och bearbetningen, att det blev som en sån jävla skitgrej runt omkring det här som var så extremt onödig. Den behövde inte finnas där. Jag sträckte ut en hand, men sen några dagar senare så fick jag bara massa konstiga meddelanden. Och jag var så här, okej, vi hanterar alla sorg på olika sätt och det här är inte rätt väg att gå. Och det var det sista jag hörde.
Vad hade du önskat för Joel om han liksom...
Menar du i livet? Ja, alltså vi har ju träffat honom flera gånger. Vi har ju pratat flera gånger om att försöka gå rätt väg.
Liksom. Vad hade han för drömmar?
Problemet är ju att hans drömmar var ju väldigt tidigt att vara där han var. Mm. Det oroade ju mig. Jag försökte rikta in honom på MMA ett tag. Han är lång, alltså min lillebror var nästan 2 meter lång. Han var stor och han gillade kampsport. Mm. Så jag försökte få in honom på det. Så här, fan, kör det här liksom, för att se om det kanske skulle kunna rätta till det för honom. Ibland snackade vi och det var mycket, nu bror, jag ska skärpa mig, alltså, jag lovar. Men så kom den här kommentaren, jag ska bara styra upp så här mycket pengar först och bäst. Okej, fuck. Då...
Och han hamnade ju liksom på SIS och sånt ganska tidigt.
Ja, jag kommer inte ihåg vad alla de här grejerna heter. Nej, men nej. Jag tror redan när han var 13 år så då bodde han ju inte hemma.
Nej.
Utan då hamnade han på hem. Och han hade ruskigt mycket otur också, måste jag faktiskt säga. För att det var något hem där det var katastrof. Det var så här, mannen hade dött, frun var kvar i sin sorg. Hon hade massa unga där och liksom, de gjorde väl exakt vad de ville. Och det tog tid innan folk fattade hur urspårat det var där. Och sen blev det den här självuppfyllande profetian att när folk började säga att det skulle gå dåligt så då ser man till att det går dåligt också. Och det är väl mycket det som hände runt honom också. Att det började gå väldigt, väldigt dåligt. Liksom.
Hur ser din sorg, din karaktären ut på din sorg?
Idag? Alltså det är ju bra, alltså lugnt skulle jag säga. Jag kan absolut prata om det, men det jobbigaste är att minnas. Mm. Alltså det är det som är värst. Jag har inget problem att prata om det som har hänt. Men det jobbigaste, som du märker själv när jag börjar prata om,
det
blir jobbigt liksom.
Och det är en fin grej.
Ja. Och det är väl där jag försöker vara. Jag försöker väl bara behålla minnena och allting som vi har gjort och allting vi hittade på. Jag behåller de minnena.
Mm.
Så det är väl det. Men det är klart, ibland blir det gånger om man pratar om det eller att man börjar tänka mycket på det och det är fan, jag blir ledsen.
Blir du påmind? För att det händer ju, de här grejerna händer ju hela tiden. Blir du påmind?
Jag tror jag blev det när det med Nils hände. Nisse då, eller Einar som han kallas då.
Mm.
Där blev jag väldigt påmind av och jag blev förbannad på ett sätt också. För hur känslolösa folk kan vara när de sitter och pratar på sociala medier. Det för mig var väldigt så konstigt. Men det är väl där vi är på något sätt. Att vi avhumaniserar varandra på något vänster. Och jag tror att det är först när du blir berörd av det. Det är då du förstår.
Mm.
Men det är, alla kan ju inte veta. Så att det är lätt att sitta på nätet och ha en attityd och prata på ett visst sätt. Men sen när det är din bror eller din syster eller din mamma eller din pappa. Då är det något annat. Och då svider det. Och då gör det ont. Och då börjar man förstå. Och då börjar man se livet med andra ögon också.
Tre män blev ju, som sagt, jag hörde, du sa ju också att det är inte viktigt för dig någonstans att veta vilka det var och sådär. Jag förstår det, men jag måste ändå försöka få en liten rätsida på, eller få en rätsida. Fråga dig så att de här tre männen greps ju, vet du hur det gick med hela utredningen och rättegången?
Den lades ner.
Det lades ner.
Brist på bevis. Och jag tror det handlar mycket om att det är klassiska snitches get stitches och sådana där grejer. Så att även de som visste som var från andra sidan sa ingenting. Så det lades ner, brist på bevis. Men jag pratade med han som ledde det för att han hörde av sig till mig när det blev så. Och då sa han bara, jag är jätteledsen, men det har lagts ner liksom.
Hur kändes det?
Tråkigt, inte förvånad, men jävligt trist kan jag känna. Det är väldigt trist, det är tråkigt för alla liksom, men jag tror ändå att det är så många såna här fall som går ouppplösta och det kanske låter konstigt att säga, men jag tror inte att min sorg blir bättre för att de får sitta av tid eller inte. Jag tror att är man i den världen och leker den leken, så det kan mycket väl vara så att till och med den personen själv är död, det vet ju inte jag. Så
men vad skulle du vilja säga till den liksom som avrättade honom? Finns det någonting du känner
ingenting,
till sig?
Ingenting. Det enda jag tror, och det är väl egentligen ingenting jag behöver säga, men jag vet att det finns en dag, och det gäller egentligen alla som just nu är och leker den här leken och skjuter folk. Det kommer komma en dag då du kommer sitta där med insikten av vad du har gjort.
Mm.
Och det kommer göra så jävla ont. Och du kommer inte bli fri det. Du kommer inte bli fri det. Och jag tror att det spelar ingen roll vem man är. Men en vacker dag sitter man där.
Mm.
Och då kommer allt det här komma ikapp. Och då kommer man få alla skuldkänslor och man kommer att må väldigt, väldigt dåligt. Men att ha något att säga, nej, jag har inget, egentligen ingenting att säga.
Nej, jag förstår.
Mm. Jag har ju alltid vetat att du har en bror som du förlorade.
Mm.
Men inte satt mig in så mycket i det. Sen har jag själv gått igenom de här frågorna och när jag skulle lägga upp det så jag gjorde lite små research och mitt i en frågeställning, speciellt en frågeställning där det står din bror blev skjuten till döds en gångväg i Farsta strand 2016 i januari, då slog det mig en sak och det är så sjukt att din brors dotter, din bror hade ju en dotter, eller har en dotter.
Mm.
Din brors dotter och min yngsta dotter är syskon.
Är det så?
Mm. Och det slog mig då.
Ja.
Och det, så Joels dotter och min yngsta dotters mamma, de träffades på ett behandlingshem, eller inte ett behandlingshem, ungdomshem, mm. när de var tonåringar. Det som du beskriver var det där hemska,
ja.
I 13-14 års ålder. De var där och blev utsatta för mycket jobbiga saker. Och sen så fick de en dotter. Och de levde ju inte tillsammans under sista åren. Sen träffade jag henne och fick min yngsta med henne.
Mm.
Så att, ja. Och det kom jag på i förrgår.
Så vänta då, alltså min brors dotter är... Vad sa
min
du?
Min dotters syster.
Din dotters syster?
Ja. Så att din brors dotters lillesyra är min dotter.
Ja. Så vi, då har vi ett släktband helt plötsligt, tror jag.
Det har vi.
Ja.
Det har vi.
Ja, jävlar.
Ja.
Ja, shit. Ja.
Och den var ju ganska...
Ja.
Slående faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Den,
det förstår jag. Har du träffat henne?
Ja, jag träffade henne.
Ja.
Min dotter menar du?
Nej, alltså...
Din brors dotter?
Ja.
Ja, det var länge sedan jag träffade henne. Hon var ju med på... Alltså min dotters mamma är ju, har ju gått bort också.
Ja, jag vet.
Ja, det vet vi. Vi har ju... Förlåt.
Mm.
Så att de här två tragiska historierna, eller livsöderna, det är så...
Mm.
Visst, det är så... Ja, wow. Och jag har ju träffat henne, ja.
Mm.
Och sist jag träffade henne, det var länge sedan.
Mm.
Men jag pratade med henne bara för några dagar sedan.
Mm.
Och sådär. Och hon mår bra. Mm. Och så. Men jag förstår ju också hennes kamp i livet. Att ha förlorat både sin mamma och pappa.
Mm. Ja, jag har tänkt mycket på henne.
Ja.
Det har jag gjort. Jag var inne och kollade igår senast. Hon är jättelik min brorsa.
De är jättelika. Hon är lik sin mamma också, ja. Faktiskt.
Ja, otroligt. Ja, shit. Ja, det här var en kurvboll som jag inte hade räknat. Mm. Ja.
Jag ville bara säga det.
Ja, nej.
Så att där har vi ju ett band. Och
verkligen.
Finns ju mer att jobba på där, känner jag.
Verkligen. Verkligen. Det gör det.
Hur landar det här?
Alltså, du sa ju innan att det finns någonting som kommer komma upp och...
Så du var stålsatt?
Jag hade väl mina idéer om vad det kanske kunde vara, men det var ju verkligen långt ifrån vad jag hade trott.
Ja.
Ja. Jävlar.
Så tror jag det.
Det blev den här klassik också. Världen är ju extremt liten på något konstigt sätt.
På något riktigt, riktigt konstigt sätt.
Mm.
Och jag känner att hela det här samtalet började 2020 när jag var med i Öppet sinne.
Ja.
Kanske.
Ja.
Eller var det 2020?
Ja, jag tror det. Ja, men den alltså. Shit, det är cirkeln sluts.
Ja, men det är helt sjukt.
Ja.
Mm, fint.
Ja.
Det där var bara en kärleksfull handskakning. Ja. Vi är inte klara än. Jag tänker att du tittar på sista skrivna. Och så medan du...
Jag antar att det är den som är här där, va?
Mm.
Ja. Jag skulle haft mina glasögon med mig, men jag kan tyda det ändå. Ja, den är bra. Ska jag citera?
Vad står det?
Oavsett vad du gjort, ogillar jag häxjakt. Häxjakt på människor.
Mm.
Mm.
Och det är ju partiledaren för partiet Nyans, Mikael Yüksel, som har skrivit det till någon som man inte vet vem.
Nej.
Läser det nu. Har du några reflektioner kring det? Ibland har man ju inte det. Ibland är det liksom bara någonting man får ta med sig.
Det blir lätt häxjakt idag. Det har ju definitivt blivit. Jag tror att idag jagar vi också mycket människor och vill någon gör ett litet fel, så tror jag att man vill stänga av personen. Inte för att gå in i cancel culture, men typ lite. Där kan det lätt bli en form av häxjakt. Och jag tror att vi ska inte heller glömma att vad man själv har gjort. Hur man själv har betett sig i livet, vem man själv har varit och vilka man själv har gjort orätt och sånt. Så jag tror att man måste också titta på sig själv ganska många gånger rejält innan man ska börja döma andra. Men det är ganska lätt att sitta och kasta sten också.
Mm.
Det är alltid lättare att peka. Men jag gillar citatet att när du pekar på någon så har du tre fingrar som pekar tillbaka.
Mm.
Och det ska man aldrig glömma. Så ja, det var bra. Det var bra. Mm.
En sak som var bra var att du kom.
Ja, tack för att
tack
du fick komma.
Tack så jättemycket.
Ja, en ära. Verkligen, för mig också.
Lycka till.
Mm. Tackar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.